Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 97 utav Svenska FPL-podden. Vi ska summera Game Week 10 och göra oss redo inför Game Week 11 som nu har tagit en liten vändning och det ser ut som att vi bara kommer ha 9 matcher istället för 10. Självklart ska vi diskutera det här idag. Vi spelar in idag den 1 december så vi är nu inne i det tajta decemberschemat som är så klassiskt i Premier League. Agenda för dagens avsnitt är att vi kommer köra en laggenomgång som vanligt där vi går igenom Game Week 10s matcher och kika framåt på vilka spelare man bör se upp för och vilka man kan kika lite närmare på. Vi kommer även ha en veckans diskussion där vi går djupare in på den här biten vi fick reda på tidigare idag kopplat till att Aston Villa Newcastle som det ser ut inte kommer att inkluderas i Game Week 11. Hur agerar man? Det är väldigt många som sitter med kanske framförallt Aston Villa-spelare men även en Callum Wilson eventuellt i Newcastle. Vi kommer komma med uppdaterade veckans rekommendationer på spelare, försvarare, mittfältare och anfallare samt även komma med differential-val i vår interntävling. Och vi kommer även ha en kaptensdiskussion inför Game Week 11. Avslutningsvis så har vi en drös lyssnarfrågor att ta oss igenom. Så det är bara att kicka igång. Och stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är med. Och se till att vi har fina priser i poddligan. Med mig idag har jag både Stefan och Kristoffer. Jag tänkte börja med att lämna över ordet till dig Kristoffer så får du ta oss igenom den här matchen som Leicester spelade och bara skulle vinna hur lätt som helst mot det sopgänget fulla. Men det blev en 1-2 torsk där.
Ja, härligt att vara tillbaka igen. Och vi fick se Leicester som var ganska uddlösa framåt och det var inte mycket att komma med. De hade ju lite skiften där i Barnes och Ynder satt på bänken. Och det verkade ju som att det behövdes fart på kanterna för att ta sig igenom Fulham. För när de kom in så blev det vändning i det. Och då knep han en poäng där också Vardy och även Barnes. Annars så var jag väldigt besviken på det jag såg från Leicester. Tillemans fick inte tag i mittfältet alls och kanterna hjälpte inte till. Det fina ytterbackspelet vi har lärt känna var ganska uddlöst det också. Fofana gick bort sig ganska mycket. Och Schmeichel, han kunde gjort det något bättre tycker jag där. Schemat är dock bra så jag är inte så rädd för att byta ut dem. Och det finns värre spel, eller viktigare pjäser att byta ut inför nästa Game Week. Vardy versus Kane-diskussionen vi hade förra veckan. Poängmässigt så är det ju nu då 1-0 till Vardy. Vi får se vart det landar till slut. Ska man prata lite Fulham så har de verkligen steppat upp. Defensiven såg bra ut. Man stod emot mycket och nu börjar de spela samman mittbacksparet där. Äntligen så gör de mål på straff. Och Lookman såg pigg ut. Och ska man ta in någon för att byta ut någon billig spelare så tycker jag att det är han. Mitrovic fick börja på bänken och nu tycker jag nog det är dags att lämna honom. Man har två tuffa matcher framöver men sen lättare något. Och upptäckte ni något annat i de matcherna?
Nej, men jag tänkte det, det var precis som du var inne på, måste varit ett efterlängtat straffmål för Fulham där. Sen så, jag för mig, jag bollar gärna in både dig Kristoffer och Stefan här. Jag för mig att det var någon som sa att Vardy kanske inte skulle ha det så enkelt i den här matchen. Ni tyckte han var det absolut bästa kaptensvalet här inför. Så jag bollar gärna över ordet tillbaka till er och så kan ni få ge mig lite cred för det här tycker jag.
Jag vann ju ett vad mot dig på Vardy, så jag är nöjd.
Ja, det var inget flyt alls på det, eller?
Nej, men det var ett vad i alla fall.
Nej, du läste matchen rätt och det ska man lyfta på hatten för. Men än så länge så leder Vardy mot Kane, som vi pratade mycket om förra veckan. Så att jag, ja.
Absolut, och det som jag tycker är absolut viktigast som du är inne på i din analys Kristoffer, det är att man byter ju absolut inte ut Vardy nu. Jag tror ju till exempel att när vi kommer komma till kaptensektionen så håller jag Vardy väldigt, väldigt högt, även fast jag tror att många blickar mot Kevin De Bruyne exempelvis den här veckan. Matchen nu som väntar för Leicester, det är Sheffield United borta, och bortamatcher passar väldigt mycket bättre för Vardy. Och där tror jag mycket mer på honom än som i en sån här match. Och det är ju samma med övriga Leicester-gubbar. Man sitter ju såklart kvar med dem. Men Fulham gör det bra, tycker jag, i den här matchen.
Imponerande tyckte jag. Alltså, det var mycket offensiv kraft och Loftus-Cheek när han kom innan. Han var solid som han har visat sig vara, så jag kan inte se... Jag har lite svårt att se att de ska tappa det här nu. De har två tuffa matcher, men sen är det lättare och då kan de mycket väl plocka en del poäng för att klara sig kvar. Alltså.
Samtidigt kan vi vara lika tydliga med det. Även om man inte gör sig av med sina Leicester-spelare precis på samma sätt, så fyller man inte på sina byggen med Fulham-spelare just nu. Jag ser egentligen ingen anledning att förmodligen fylla på med Fulham-spelare under hela säsong, men man gör det ju framförallt inte inför en City borta som väntar nu här i nästa. Vi ska väl säga det också att Leicester har ju Europa-spel här i veckan. De möter Zorya Luhansk borta i Ukraina på torsdag. Leicester är redan vidare i gruppen, men de är inte klara gruppettor än. Men vi har sett tidigare att exempelvis Vardy har vilats en hel del i Europa och sådär. Jag tror att det kommer fortsätta. Men vi ska inte fastna allt för länge i den här matchen. Stefan, jag tänkte lämna över ordet till dig och gå in i City Burnley. Och det slutar ju såklart 5-0 till City.
Ja, precis. Att Burnley är Citys drömmotstånd, det visste vi redan sen innan. Och när Pope rapporterades skadad inför matchen så kunde det bara gå på ett sätt. Och det blev en tredje raka 5-0-seger för City hemma mot Burnley då. Jag tycker De Bruyne fortsätter visa fina tendenser. Men för dagen så överglänstes han av en briljant Mahrez som gjorde hattrick. Men han var även den som skapade flest matcher i matchen. Dessvärre så var det säkert en hel del människor som snuvades på fina utdelningar när både Sterling och Cancelo fick spendera hela matchen på bänken. Men mitt råd här blir ändå att ha tålamod. Om vi kollar först på Sterling så har han faktiskt spelat 0 minuter mot Burnley de senaste 3 säsongerna när de har varit på hemmaplan. Så att det här är liksom inget nytt fenomen att han vilas mot just dem. Och Cancelo, han har spelat väldigt mycket både i City och i landslaget. Så att det kommer en rotation på honom är bara logiskt. Och det var någonting som jag hade på känn inför matchen. I övrigt så, City har jättebra spelschema. Och som jag sa i förra podden, man kan bli rejält straffad när City har lätta matcher. Och det visar de ju upp här. Problemet med en spelare som Mahrez, det är ju att, man vet inte riktigt. Man blir såklart intresserad när man ser att han är i bra form och gör hattrick. Och så kanske man liksom plockar in honom för att matcherna är bra och så kanske han sitter bänk 2 matcher och så tröttnar man. Så att han är ju extremt svår att pricka rätt i fantasy skulle jag säga. Kikar vi på Burnley så har de fortsatt svåra matcher och jag avvaktar till ett bättre spelschema eller att de börjar visa lite form.
Ja, jag ska säga det om Mahrez, han visar fin form, det gör han ju absolut i den här matchen. Men det har ju varit en av Citys absolut sämsta spelare den här säsongen. Han har ju fått jättemycket speltid, men han har ju har varit helt urusel tycker jag. Den här matchen är ju hur bra som helst, men det är en match, vi får se om det är något som håller i sig. Motståndet är ju fint, men City möter Porto borta idag i Champions League. Vi kan se att spelare som Mahrez, Kevin De Bruyne, Jesus, Mandy, Walker, Laporte, alla sitter på bänken. Och spelare som Sterling, Foden, Cancelo, Diaz startar. Ser du någon oro för att en spelare som Cancelo kommer vila sig i ligan nu igen, då vi ser att Walker och Mendy till exempel vilas i Champions här i veckan?
Alltså det är alltid oroligt med Guardiola. Han är ju en av de människor som roterar sitt lag mest av alla en normal säsong. Och den här säsongen så lär det ju bara bli ännu mer med tanke på att det är så tajt matchande. Så visst finns det ju en risk för det, och det som talar för det är väl att han har liksom två högerbackar med högerfötter och två vänsterbackar med vänsterfötter just nu. Och liksom då blir det ju svårt att rotera på annat sätt. Så. Men jag hoppas såklart att Cancelo spelar, men det finns en risk att han bänkas igen.
Är det någon av de här som... Jag nämner Sterling, Foden, Cancelo, Diaz som du tror har extra stor risk att vilas i veckan, eller någon som du tror är mer given? Diaz till exempel, han har väl startat varje ligamatch den här säsongen?
Nej, men Diaz kanske är dags för en rotation snart. Annars så tycker jag att det är jättesvårt. Jag tycker Sterling borde spela med tanke på att han har vilade nu mot Burnley och borde vara tillbaka. Sen har väl han, Ferran Torres, spelat väldigt mycket, så han ska säkert också vilas.
Ferran Torres spelar ikväll och verkar agera någon falsk nia. Agüero är ju fortsatt borta, han är inte med i truppen ner till Portugal. Och Jesus sitter på bänken, så jag förväntar mig att Jesus lär starta här till helgen. Jag går vidare med Brighton-Liverpool, en match som slutar 1-1 efter mycket. Kontroversiella domslut, eller framförallt domslut som går emot Liverpool. Och vi börjar väl just med Liverpool i det här läget. Och varför inte börja med Jota som inte kan sluta göra mål. Han är målskytt nu igen, gör Liverpools mål. Salah får assisten. Jota har nu gjort 9 mål för Liverpool sedan han kom i somras. Mer och mer säker startman skulle jag säga. Han startar även ikväll i Champions League då de möter Ajax hemma. Och Liverpool mönstrar faktiskt. Jag trodde att de skulle rotera en hel del. Men det är det starkaste laget skulle jag säga. Det är Firmino som inleder på bänk. Men annars så är det ett starkt Liverpool vi ser. I den här matchen så gör Salah ett mål, men det blir VAR bortdömt på grund av offside. Det är inte med mycket, men det är offside. Det är Wolves nu som kommer till nästa game week. Och därefter så kommer den här matchen som många har blickat mot då Fulham ska mötas i game week 12. Och jag törs inte sitta utan Salah, oavsett om Fulham gör det bra mot Leicester här och stänger ner dem rätt bra, så tror jag att de kommer ha det tufft både nu mot City här i Game Week 11 och Liverpool Game Week 12, det tror jag verkligen. Men jag tycker att om man skeppade ut Salah tidigare, så tycker jag inte man behöver stressa innan mot Wolves. Det är såklart, Salah kan alltid ta mycket poäng, men jag tror att det är många som kommer ha andra byten att göra den här veckan, och då tycker jag man kan göra det med gott samvete och sen kanske kolla här till Game Week 12 istället. Men det är bra att ha en plan på hur man ska få in honom eftersom att det inte är hur enkelt som helst. Vi ska även nämna Sadio Mané. Han började på bänken och vilades lite. Han kommer också in och gör ett mål som också döms bort för offside. Det var Salah som fick ge plats när Mané kom in, och man kan lugnt säga att Salah inte var helt nöjd med det beslutet av att bli avplockad. Samtidigt är det väl sånt man vill se från en spelare, och vi vet det, Salah vill spela jämnt och hela tiden. Jag håller fortsatt så alla högre än Mané. Mycket kopplat till straffar, men även generellt, jag tycker att jag känner mig tryggare med att sätta en kaptensbindel på Salah, även om Mané såklart är bra han med. Robertson, det är han som orsakar den sena straffen när Brighton kvitterar till 1-1. Det är ju en varstraff som har blivit väldigt omdiskuterad. Jag förstår egentligen inte varför den blir så omdiskuterad, för att ja, men han sparkar inte på bollen, och uppenbarligen när vi kollar på reprisen så sparkar han ju på Welbeck. Så att jag tycker straffen är given, även om den är jobbig att få emot sig, såklart. Jag tycker att Robertson är ganska fin att äga. Vi pratade här om Liverpools defensiv och det är läge att kliva av och sådana saker. Men kollar man nu på Liverpools matcher så ser det ändå ut som att trots skadorna så tycker jag att Liverpools defensiv ser helt okej ut. Och med spelschemat så kommer, vi pratar nu, det är Wolves som kommer den här gameweeken. Där kommer vi inte ha någon Jimenez, som är deras värsta målhot. Därefter så kommer Fulham, Crystal Palace, West Bromwich, Newcastle. Det här är matcher som jag skulle inte vara förvånad om Liverpool håller nollan i allihopa. Det kommer de säkert inte göra, men chansen finns absolut där. Och dessutom offensiva poäng från Robertson kan mycket väl komma. Så jag tycker, sitter man med Robertson kan man mycket väl sitta kvar med honom. Sen så förstår jag att man kanske behöver frigöra pengar, och det är ett enkelt sätt att göra det. Men om möjligt skulle jag sitta kvar med honom.
Jag läste en intervju där med Robertson, apropå att tala om det, att han sa att han måste lugna sig lite i sitt spel och inte köra de här ruscherna upp längs kanten hela tiden, för att han ska hålla sig kry hela säsongen.
Mm. Ja, vi får se det. Jag tror ändå att det är hans spel.
Jag kopplat till det, men jag tyckte bara det var kul när han sa det, att han är ju en sån som rusar längs kanten och ska gå där 110%, men det var intressant att han hade insikten att jag måste lugna mig lite för att hålla.
Mm. Är det någon som har hört något vad som hände med Alisson? För han är ju inte med i truppen alls här, mot Ajax i alla fall.
Nej, jag har inte hört någonting. Så att det behöver man ju såklart kika på. Nu spelar vi in här tisdag, så att vi kommer ju få besked kring det här. Jag tror inte, det rör sig inte om någon avstängning vad jag känner till.
Han ska tydligen vara borta 2 veckor med en hamstringsskada.
Jaha. Ja, där ser man. Det påverkar ju såklart chansen till att hålla nollor, men jag ser ändå den som god sett i de här matcherna. Och jag tycker att Adrian har fått ett liksom ganska mycket skit, lite oförtjänt kan jag tycka. Nu ser jag ju att Adrian inte står i mål idag, utan ja, jag vet inte ens vem den här målvakten som står just nu är.
Nej, det är någon från Liverpools U21-lag.
Ja, vi får väl se vem det är som kommer vikariera här för Liverpool. Det här skulle ju kunna vara en väg. Vi kommer komma till det i veckans diskussion. Men om man nu sitter med endast Martinez som spelande målvakt, får man indikationer på att det är den här Kelleher som kommer att få spela nu till helgen, att ersätta sina andra keeper med honom nu, det behöver inte vara dumt. Men och sitter man kvar med Martinez, om det skulle bli en double game week här inom kort, tänkte jag. Men innan vi släpper Liverpool ska jag även nämna det, nyttiga Milner kliver av den här matchen muskelskadad, och skadehelvetet fortsätter för Liverpool. Vi får se, jag har inte hört något om hur länge Milner kan bli borta. Det som skulle kunna vara positivt för Salah-ägare skulle kunna vara att Salahs straffskytte är helt ohotat så länge Milner är borta. Jag tror att Milner kommer spela ganska mycket annars just nu, sett till alla skador Liverpool har. Sen är inte jag helt säker på att Milner kommer ta straffarna före Salah oavsett. Men nu är det i alla fall helt utraderat den risken så länge Milner är borta. Vi ska även nämna Brighton. Och De fortsätter visa bra defensiva siffror som de har gjort under väl lång tid. Men ändå så släpper de in mål och så har det sett ut hela tiden. Kollar man expected goal against i den här matchen så ligger det på 0,24. En jättebra siffra. Och kollar man över hela säsongen så är det bara City som har släppt till färre skott än vad Brighton har gjort. Så att Brightons defensiv, ja men den fortsätter imponera. Men som sagt, målen trillar ändå in. Mopay, ja här jag nämnde ju inte det tidigare, men det är ju Pascal Gross som rullar in den sena straffen som Robertson orsakar, men Brighton har ju en straff tidigt i matchen där Mopay kliver fram till straffpunkten och lägger den utanför. Han fintar ner Alisson i fel hörn och sen så slår han straffen utanför. Och för att inte det skulle vara liksom tillräckligt illa för alla Mopay-ägare så kliver han av sen kort därefter med en hamstringkänning. Och han har det riktigt tufft nu. Oavsett egentligen om han hade klivit av med hamstring eller inte så tycker jag det är läge att lämna det tåget. Han har inte gjort mål sedan Gameweek 4. Han inledde ju jättefint, hade gjort 4 mål på de inledande 4 matcherna. Men som sagt, nu på senare tid så har han haft det riktigt tufft. Och oavsett skada och hur länge han kan bli borta med den hamstringen tycker jag det är läge att lämna. Som tur var så skickade poddlaget honom den här veckan. Vi tog faktiskt minus 4 för att få, och tog in Bamford. Och det känns riktigt skönt. Vi kan även konstatera att Lamptey som missade Liverpool-matchen på grund av avstängning nu är tillbaka här till helgen. Kristoffer, Arsenal Wolves ska du få gå igenom en 1-2-match till Wolves. Men matchen handlade ju väl väldigt mycket om Jimenez skräckskada.
Så var det ju, och det var ju hemskt att höra. Man hörde ju liksom den här krocken, eller vad man ska säga. Det var ju huvud mot huvud där, och man såg David Luiz, han var ju också tagen, men han klarade sig bra undan och ja, lite omskakad och lite blodig, men jag tror inte att han kommer bli borta en längre tid. Det däremot kommer ju Jimenez vara borta. Vi vet inte exakt, jag har inte fått sett vad det slutade. Han skulle iväg på någon röntgen idag, och eller om det var igår var det, men jag har inte sett något utlåtande om det.
Är det spräckt skalle?
Var det, ja, för jag såg bara att det var något litet, ja, eller liksom, ja, men en indikation på det, men det, ja, men då blir han borta en lång tid, och har man inte lämnat honom så är det läge att göra det nu.
Jag tror att Jimenez är borta resten av säsongen, och jag är inte helt säker på att vi ens kommer se tillbaka honom i toppfotboll överhuvudtaget, om jag ska vara helt ärlig.
Nej. Det får vi verkligen hoppas, för att när han är i slag så är det en fantastisk fotbollsspelare. Ska man prata lite Arsenal, och förlåt mig Stefan, men nu är det riktigt uddlöst och det finns ingen geist och ingen vilja i laget. Auba, han verkar ju mest trippa runt där på kanten och vill ingenting. Och finns inget jag siktar på att ta in ifrån det laget just nu. Schemat, man har ett derby härnäst, och sen är det okej schema, men med det spelet de visar upp nu så finns det inte mycket poäng att hämta i Arsenal tyvärr. Den enda kanske som, det är väl Bellerin, men han tar en del gula och det ville i alla fall inte jag ha i mitt lag.
Så jag... just kopplat till Bejerin, han tar ju ett gult i den här matchen också. Nu står han på 4 gula, så han är ett gult kort ifrån avstängning. Så att han tar man inte in just nu. Sitter man med honom så kanske man sitter kvar, men det är inte riktigt läge att ta in tycker jag.
Ja, precis. Ska man prata Wolves då, så ja, de gör en okej match. De har sina små knattar till portugiser som spelar fantastiskt, och farten har de tillsammans med Traoré där på kanten, så kan de nog hota framöver också. De har tufft schema, det ska vi ha med oss, men det är billiga spelare att äga på dens. Neto är en fin form, så att, där kan man göra fynd, men det är främst den defensiv som vi vet finns där som de kan visa upp, som man vill ha någon spelare. Kilman sitter många med idag. Denna matchen fick han vila. Men jag tror inte han ska vara orolig. Man ska vara orolig om man sitter med honom. Han kommer snart vara tillbaks.
Mm. Nu är en stor fråga är såklart hur Wolves spel kommer påverkas här med Jimenez borta, kanske för hela säsongen. Men Stefan, jag tänkte bolla över ordet till dig. Du brukar ju ta Arsenals laggenomgångar, men jag vet inte om du bara är för trött för att prata om dem. Du sa det här, Kristoffer, du kan få ta den. Men har du några inspel här?
Nej, men jag har ju sagt att man ska undvika Arsenal hela hösten här, och det får ju fortsätta vara rådet. Första halvlek mot Wolves var nog bottennappet för hela säsongen. Det var riktigt, riktigt dåligt. Sen såg det lite bättre ut i andra, men nej, jag vet inte vad det var, varför det var så dåligt i första. De fastnade ju i Norge när förflyget blev inställt. Jag vet inte om det påverkade att Arteta snackade något om att de tappar någon tränings session där på som de skulle haft inför Wolves matchen, men det var riktigt svagt i alla fall, och rådet blir bara att hålla sig borta.
Hur går diskussionen nu? För du var ju fortsatt lite positiv till Arteta, och jag vet att han har varit ute och svingat i media där om att vi behöver värva nytt, och ja, det kan man behöva, men jag tror inte det är det spelarna vill höra, att ni är för dåliga för det här liksom. Nu behöver man bygga självförtroende i det här laget.
Ja, nej, jag är fortfarande backar Arteta, men som sagt, just nu är det tufft. Och det är framförallt mittfältspelet som inte fungerar alls. Så jag tycker en spelare som Xhaka borde liksom göra mer i det här läget, som ändå ska vara en rutinerad pjäs och så. Men ja, uppenbarligen så är han inte tillräckligt bra, kanske.
Nej. Vill man sticka ut ordentligt nu? Jag vet att det är mycket att kika mot och få ihop sina mittfält. Men varför inte gå på Aubameyang? Han sitter inte i så många byggen just nu.
Nej, precis. Nej. Han är inte heller bra. Men samtidigt får han, så här, dels så var han dålig. Dels får han, när han tar bra löpningar så kommer inte bollarna som de ska heller. Utan det missas. Nej, svagt.
Ja, man håller sig borta från Aubameyang såklart, skulle jag säga. Men vi ska säga det. Arsenal har Europa League hemma nu på torsdag. Men Arsenal är redan klara gruppsegrare. Så att, där förväntar i alla fall jag mig ett riktigt B-betonat lag. Jag antar att PP kommer spela som är avstängd. Men annars bör det ju bara vara ett gäng junisar. Stefan, kan inte du prata lite Chelsea Spurs som är en mållös historia?
Ja, precis. Det här blev en tillknäppt match mellan Mourinho och Lampard, där jag ändå tycker att Chelsea är lite bättre laget. Samtidigt så tror jag att man hade ganska stor respekt för Spurs omställningsspel och inte gick för offensivt för att blotta sig på kontringar. Jag gillar fortsatt Chilwell bäst, följt av Ziyech, men någon som börjar slå sig in mer och mer i tankegångarna är ju Reece James. Som allt mer verkar ha gjort den här platsen till sin och hotar ofta med fina inlägg med mycket fart, så att bara det kommer någon forward på och liksom kan vara där på dem så blir det farligt direkt. Det som talar emot Reece James är ju det här tajta decemberschemat och att Aspilicueta finns på samma position, och det gör ju att rotationsrisken blir betydande, skulle jag säga, här i december. På forwardsidan har jag lite svårare att motivera än Werner till exempel, då jag hellre lägger pengarna på mittfältet just nu, där jag tycker liksom både Salah, De Bruyne och Bruno gör case för sig själva, och då blir det svårt att ha råd med dyra anfallare enligt mig. Matcherna är inte de bästa, så jag tror inte man blir speciellt straffad om man går lätt på Chelsea härifrån. Om vi kollar på Spurs så är de ju inne i ett svårare spelschema, och det kan bli lite jobbigare med den offensiva utdelningen på grund av det. Men Chelsea kanske var den svåraste uppgiften att bryta ner, och deras försvarsspel har imponerat sedan man fick in Mendy i kassen och Thiago Silva i backlinjen. Nu väntar ett Arsenal som kommer vara utan Partey igen, följt av Palace och sen ett rejält sargat Liverpool. Så visst finns det alla möjligheter för Son och Kane att återbörja leverera offensiva poäng, men det är ju inte lika självskrivet som det var i början av säsongen, skulle jag säga. Bakåt så är Spurs tajta och Region ser intressant ut, men matcherna gör att jag avvaktar deras defensiv en aning.
Ja, Kane, han brukar väl älska att möta Arsenal i The North London Derby.
Ja, precis. Han kan absolut straffa oss. Men om liksom, någonting som nu var, såg det inte bra ut mot Wolves heller. Men det kanske var för att Luis inte skulle spelat vidare. För han hade ju typ ett säkerhetsavstånd på 20 meter kändes som. Efter den där skallskadan. Så jag vet inte om han kände igen vem som var motståndare. Och vem som spelade i hans lag efter det. Men det man skulle säga i alla fall att Arsenal, även om de inte har fått till sitt offensiva spel, så har de blivit svårare att göra mål på. Så vi får se hur den matchen utspelar sig. Men det är klart att det finns möjligheter för dem att leverera.
Jag läste något också om att Arsenal är ett av de lagen som har släppt till allra flest chanser på sin högerkant. Något som kan tala för Son också i en match. Bejerin är ju riktigt offensiv och skulle kunna vara något som... Sitter man kvar med Son och Kane, då spelar man ju dem såklart mot Arsenal. Det är inga spelare man bänkar i en sån match, oavsett vad man har egentligen för andra spelare.
Nej, Bellerin hade riktigt svårt med Neto nu senast. Så att, ja, han kan få problem mot sån också.
Chelsea möter Sevilla borta i en gruppfinal. De är klara för att gå vidare, både Chelsea och Sevilla, och kommer slåss om gruppsegern där i Champions League. Så att, det lär vara en match som Chelsea prioriterar. Spurs, de möter LASK Linz borta i Österrike här på torsdag, men det är samma där, det är Europa League. Jag förväntar mig att fullt fokus ligger på Arsenal till helgen. Nu ska jag prata Southampton United, en match som glädjer mig något oerhört så här i efterhand, när United lyckas vinna med 3-2 och faktiskt vända ett 2-0 underläge i paus. Jag tänker börja med United. Martial, han var sjuk i den här matchen, men fick ändå inte se någon Cavani från start, något som många hade hoppats på. Men det kommer nog att ändras här inom ganska kort tid. För Cavani står ju för ett dröminhopp och är kanske den enskilt största anledningen till att United vänder den här matchen. Han gör 2+1 på 45 minuter, kommer in i halvtid när Greenwood kliver av. Och Cavani, han har spelat totalt 127 minuter i ligan i år och har 3 kassar på det. Rashford och Martial har tillsammans gjort 2 mål, och då har Martial stått för 0 utav dem på tillsammans 1175 minuter. Så även Cavani, han ser mer och mer ut som en startgubbe i United, och även när Martial är tillbaka från sjukdom så tror jag att Cavani kommer ta den där platsen och Martial kanske får flytta ut på kanten. Det är i alla fall min gissning. Cavanis huvudspel som han visar upp och smarta löpningar, det stärker ju intresset ytterligare utav Uniteds ytterbackar. Kanske framförallt Telles som har jättefina inlägg. Nu kliver Telles av mot slutet av matchen och tar sig mot ljumsken, så att vi får väl följa det och se hur länge han blir borta eller om det bara var någon liten känning. Men jag tycker att det är väldigt intressant. Cavani kostar ju endast 8,0, vilket ändå får ses som ett riktigt bra pris om det är så att han kommer bli den, alltså startgubben som man skulle kunna bli. Sen så, det är en åldersman. Jag vet inte om man kommer kunna starta varje match här i det intensiva julschemat, men mycket speltid, det lär han få. Vi har en David de Gea som kliver av skadad i halvtid, hade lite problem med knät. Men Ole säger att han förhoppningsvis ska vara okej redan till på onsdag då United spelar Champions League. Vi får se vad som händer där. Oavsett så har United en väldigt bra täckning där med Henderson, som alla känner väldigt bra från förra säsongen då han stod i Sheffield. Ja, nu har vi pratat väldigt mycket Cavani, och det går inte att prata United utan att prata Bruno Fernandes. Inblandad i 11 av Uniteds 16 ligamål den här säsongen, och ser om möjligt ännu mer offensiv ut de senaste matcherna med den här uppställningen nu när Pogba har saknat. Så jag tycker han fyller på ännu mer in i straffområdet, och Bruno Fernandes, han ska man ha. 1+1 blir den här matchen. Och det har varit mycket prat om Bruno och hans straffmål och så, kanske framförallt för icke United fans att det är klart han gör mycket poäng, för han lägger ju straffar, United får ju minst en straff varje match och såna här saker. Men om du tar bort Brunos straffmål och de bonus som han har fått för straffmålen den här säsongen, så snittar han ändå 8 poäng per match, alltså fantasypoäng. Sen har han ju straffarna och det är ju liksom inte negativt. Så får vi se. Rashford tog ju straff i Champions League och lite konstiga uttalanden efteråt från Bruno. Jag trodde att det mest berodde på att United hade redan tagit en 2-0-ledning och Rashford kanske behöver komma igång. Men Bruno gav vissa indikationer på att det kanske är att Rashford kan få lägga lite straffar. Han missade ju en straff, men den fick han lägga om. Men lite av den anledningen sa han det att Rashford kanske kan få lägga en del straffar ändå. Jag får i alla fall en chock i den här matchen när den är avslutad. Att trots Brunos 1+1 så får den inga bonuspoäng den här matchen. En spelare som Bednarek i Southampton som i och för sig gör mål, men han släpper ändå in 3 mål. Han plockar bonuspoäng. Att Cavani är där och nyper bonus och kanske även James Ward-Prowse till viss del, som vi kommer att prata mer om nu inom kort när jag går in på Southampton. Att de tar bonus är inte konstigt, men jag är lite förvirrad över att Bruno inte lyckas ta sig in i bonuspoängen där. Men annars United, ja, men jag tycker att de har ett rätt okej spelschema. Det är West Ham borta nu som väntar, bortamatcher. Precis som Leicester så tycker jag att United gynnas av att spela borta. Så West Ham borta räds jag inte. Sen är det City hemma som såklart är en tuff match för alla. Samtidigt har United bra statistik mot de tilltänkta topplagen, så det är en vidöppen historia. Sheffield United och Leeds efter City. Och om man ser så, West Ham och Sheffield United är borta matcher mot, och det får man väl ändå se som West Ham och Sheffield United är väl de kanske lite sämre lagen, och att möta dem på bortaplan, det tror jag gynnar United. Att möta City och Leeds hemma, jag tror att det är hemmamatch som ändå passar United. Alltså att det är lite svårare matcher. Leeds sätt att spela tror jag också är ett spel som United kan nyttja. Så jag gillar de här 4 matcherna som kommer. Och United möter PSG hemma imorgon, ska vi säga. Southampton då? Ja, jag känns som jag upprepar mig. Men James Ward-Prowse på liggande boll, det är ju, om inte den bästa i ligan, så en utav dem. Han gör ju dels ett frisparksmål och dels slår han en hörna med fantastisk precision som Bednarek nickar in. Nu har han gjort 4+2 här sedan Gameweek 6. Och vi vet alla hur trångt det är i fantasy om de 5 mittfältsplatserna. Men ett pris på 6,0 på James Ward-Prowse, ja, men jag förstår att man kan kika ditåt som en fjärde mittfältare som får sticka ut lite grann. Men då betyder det att man behöver gå utan någon av de andra som ändå liksom pockar på där. Men det finns ett case, det tycker jag. McCarthy i kassan, tycker han fortsätter imponera trots 3 insläppta. Och Southampton, jag tycker de gör det bra. Danny Ings, han kan vara tillbaka här inom kort, och det är såklart väldigt positivt för Southampton. Vi får se om han kan vara tillbaka redan till helgen. Walker Peters som jag vet många sitter med, där tycker jag att man lugnt kan sitta kvar. Även om jag personligen inte kikar på att ta in honom. Så som sagt, Southampton har gjort det bra. De har Brighton borta nu kommande och sen fullt av Sheffield United. Sen kommer Arsenal och City. Om man kollar liksom de kommande 4 matcherna som jag gärna gör, och i det här fallet så är det även de matcher som börjar innan jul tar vid. Så det tycker jag att det är kanske lite extra intressant att kolla kommande 4. Det var allt jag hade att säga om United. Oj, och Southampton. Kristoffer, West Ham Aston Villa 2-1.
Yes, och West Ham som är lite svagare om man ser till United, absolut. Men vilken match de gör här tycker jag. De är solida bakåt och tredje minst insläppta mål i ligan efter Spurs och Chelsea. Vittnar ju om att David Moyes har verkligen stöttat upp den ordentligt och och Cresswell är ju ett fynd där att göra. Man satte hög fart från start och mattades av något efter 20 minuter när Villa kom tillbaka och tog över taktpinnen. Vi fick se Antonio tillbaka, vilket är kul för många. Men han saknade lite matchform, men han kommer när han är i form. Och efter United-matchen här så har de något två matcher som är lite lättare som passar Antonio verkligen med hans snabbhet och urkraft. Så tror jag att man har man kvar honom eller funderar på att byta in honom, så tycker jag att det är ett bra fynd att göra. Haller var bra när han kom in, men den bästa i denna matchen tycker jag är Bowen som har en riktigt fin match hela matchen igenom och får krydda det med lite poäng. Det finns många billiga och man kan göra fynd i West Ham. Ben Rama till exempel, nu är han inte en säker startspelare, men vad viktig han är när han kommer in. Fint spel och ligger bakom ett av målen här. Ska vi prata lite Villa? Vi vet att de har en match som skjuts upp nu och den ska vi prata om lite längre fram. Men man hade det tufft i starten. Vi visste att Barkley var skadad när matchen inleddes och han ersattes av Hurrihan, eller hur han uttalade Hurrihan. Han spelade bra, men efter 20 minuter han tog mycket fasta situationer och fram tills det att Barkley är tillbaka så kommer han att sitta där på den platsen. Och nu har han spelat in sig lite så att det kommer se bra ut. Grealish som vanligt, fantastisk. Han är verkligen det här lagets talisman som vi har pratat om. Och han kommer undan med poäng i denna matchen också. Och det är nog, det är nästan snarare givna poäng när man har honom i laget. Yttrarna är bra. Men sen framåt jul... Fram till jul så har man ett bra schema, men vi kommer prata igenom senare hur vi ska formera laget kommande game week med Villa-spelare.
Ja, jag skulle vilja börja där när du pratar West Ham, att de har sett fina ut defensivt. De har bra siffror, absolut. I den här matchen så har West Ham en hel del flyt och kommer undan med vinsten ändå, tycker jag. Och Grealish... Alltså, jävla vad fina var. Jag skulle vilja säga att mycket av den anledningen, det är ju för att han får spela i sin riktiga position. Vi såg förra veckan när han fick problem, när han flyttades ner. Och jag var så glad som Grealish-ägare att se att Traoré fick börja på bänken. Och istället då att Hurrain kom in och tog platsen på mitten. Och det kommer vara extremt viktigt för Grealish för att han ska fortsätta, och det tror jag alla ser. Så att,
Ja, och jag tror att man såg i den här matchen att det är han som ska spela i den rollen när Barkley är borta, för att han gjorde det väldigt bra och han har en bra fot, så att, nej, jag tycker inte att de ska flytta på honom.
Nej, men för Villa så, de har Grealish som är liksom överlägset den bästa spelare de har i truppen. De måste maximera liksom vad de kan få ut av honom, och det får de när han får ha en fri roll där ute till vänster. Så att, jag gillar vad jag såg från Grealish.
Ja.
Stefan, Everton Leeds. Leeds kommer undan med 1-0-segern.
Ja, och om Chelsea Spurs var en tillknäppt historia så var det här något helt annat, där det borde blivit betydligt fler mål. Och då framförallt då för Leeds som utnyttjade Evertons brister defensivt, där båda ordinarie ytterbackarna saknas. Faktum är att Bamford, Harrison, Rafinha och Clich tillsammans hade hela 14 skott på mål i den här matchen. Samtidigt så kan man inte blunda för att det är en ny nolla in på Leeds konto. Meslier fortsätter sitt storspel i kassen och firma Dallas Eiling fortsätter att skapa chanser på löpande band. Jag tycker Leeds går från klarhet till klarhet just nu i Premier League, och efter att de har mött Chelsea här till helgen så ser spelschemat riktigt fint ut dessutom. Så jag tror inte att det är för sent och blicka mer mot Leeds här över jul- och nyårsmatcherna. Om man kollar på Everton så ser man väl att efter matchen mot Burnley här till helgen så går de in i ett svårare spelschema. Och då tycker jag inte ens att Calvert-Lewin är självskriven längre. Då, ja, men både Wilson och Watkins har bra matcher, samt Antonio är på väg tillbaka som vi såg här i West Ham-matchen. Så... Nej, det finns konkurrens om Calvert-Lewins plats. Jag har inte bestämt mig hur jag kommer göra med honom, men övriga Everton-spelare får i alla fall stryka på foten för min del efter helgens match.
Ja, du nämner ju lite alternativ där att göra Calvert-Lewin till. En spelare du inte nämner är ju Bamford som spelar den här matchen. Och det är ju också ett väldigt bra alternativ.
Bamford är redan en av dem som jag håller allra högst. Så att, ja. det är han och Calvert-Lewin som jag tycker har levererat bäst än så länge. Men som sagt, nu kan det ändras eventuellt. Men det är såklart inte fel att sitta kvar med Calvert-Lewin.
Nej, självklart inte. Ska jag även säga det, du nämnde lite tidigare här någon peak om att du tjänar pengar på att Vardy får en assist i den här matchen mot Fulham. Vadet gällde ju att jag trodde att Bamford skulle ta fler poäng än Vardy den här omgången. Jag visste att det var verkligen att sticka ut hakan och säga det, men jag tycker fortsatt att du hade en hel del flyt, för att Bamford kommer härifrån utan poäng, det tycker jag, ja, riktigt oflyt, och kanske lite sett till hans medspelare som verkar inte vilja att han ska göra mål, för att de hade kunnat spela fram honom enkelt flera gånger till kassar.
Ja, nej, jag håller helt med. Det var en turlig seger, men den satt fint ändå.
Det är klart den gör.
En seger är alltid en seger.
Det är väl det. Jag ska gå vidare och prata om drömmatchen Crystal Palace Newcastle, en match Newcastle sent om sidor vinner med 2-0. Och jag skrev det till er grabbar i vår internchatt här, att man får nog klassa sig själv som en hyfsad Premier League-nörd när man sitter där på fredagskvällen och helt plötsligt finner sig själv sittandes och kika på den här tråkiga historien mellan Palace och Newcastle, trots att jag egentligen inte har något fantasy-intresse i något av lagen. Men om vi börjar med Newcastle, vi ska prata mer om dem, men jag sa ju det, det såg ut att gå mot en 0-0 historia. Sen kom det två sena mål, både Wilson och Joel Linton gör 1+1 var. Och ja, Joel Linton, jag har inte så mycket att säga, han kollar man inte mot. Däremot Wilson, alltså han snittar 7,5 poäng per spelad match, och jag ser inte varför det ska sluta. Jag brukar säga det, att man ska kolla mot spelare som är talismaner för sitt lag, det vill säga som spelar vecka efter vecka och som, ja men, om de gör mål så är den spelaren inblandad. I Newcastle så är det Wilson. Och du var inne på det, Stefan, men om man tror att Calvert-Lewin kommer ha det tuffare nu när spelschemat vänder, då är Wilson absolut ett vettigt alternativ. Saint-Maximin, han har en vadskada och är borta, missar den här matchen, och det är lite oklart hur länge han kommer vara borta. Inställda söndagsmatchen på grund av covid. Jag ska säga, den ställs ju in på grund av att det är massa covidfall i Newcastle-truppen. Så att Aston Villa-spelare som man sitter med, ja men de kanske inte får en match den här gameweeken för att det är problem hos Newcastle. Men det ser inte ut som att det är några Villa-spelare som är smittade och kommer kunna vara borta ett tag. Vi vet inte vilka Newcastle-spelare det rör, men det skulle kunna vara Wilson. Så man plockar inte in honom nu, även om vi får besked av att att matchen kommer spelas här i midweek nästa vecka. Efter den här matchen mot Villa då, eller den inplanerade matchen mot Villa, så väntar alla tre nykomlingarna efter varandra för Newcastle. Så att spelschemat för Newcastle ser bra ut. Crystal Palace, ja, det är ett Palace som spelar utan Zaha, och ja, men, då vet vi vad som händer. De har spelat två matcher den här säsongen utan Zaha. Det har varit liksom blanks i båda, och vi känner som sagt igen det. Jag grävde lite djupare i den här statistiken, och kollar man de 17 matcher som Zaha har saknats i Palace då, sedan hösten 2016, då har Palace tagit totalt 6 poäng utav 51 möjliga, och det är faktiskt värre än vad jag rent generellt trodde att det var, men det är ju riktigt uruselt. Nu förväntas han vara tillbaka, och han skulle förmodligen kunna ha spelat till och med om matchen mot Newcastle inte hade varit en fredagsmatch, men gått lite senare i helgen. Så att det är viktigt för Palace. Å andra sidan så är det ju rejält mycket tuffare matcher som väntar efter efter den här West Bromwich-matchen som kommer nu till helgen. Jag tycker att det är läge att lämna både spelare som Patrick van Aanholt och Wilfried Zaha efter VBA-matchen. Yes, Kristoffer, apropå West Bromwich, de vinner viktiga 3 poäng, 1-0 hemma mot Sheffield United.
De gör ju det, och ska man se det som att du satt där fredagkvällen och nördade ner dig i statistiken, så satt jag där på lördagkvällen och kollade på en tråkigare tillställning i West Bromwich Sheffield där. West Bromwich har ju styrt upp defensiven, men det är inget man kikar på, inga spelare att kika på tycker jag. Den enda som kan vara ett case är ju Johnston i mål. Han har gjort flest räddningar på av alla målvakter tillsammans med Carl Dahlow i Newcastle. Så att annars lämnar man West Bromwich utanför sin elva. Och det kan man göra hela säsongen gott. Vi ska väl nämna att Conor Gallagher gör mål i denna matchen, och han är bra, men hör inte hemma i något lag, och West Bromwich kommer få kämpa för varje poäng. Sheffield kommer få kämpa ännu mer tror jag, och jag har svårt att se att de klarar den tuffa andra säsongen, och Chris Wilder och hans mannar har det tungt både framåt och bakåt. Brewster får vila från start här, och jag tycker inte att man har man honom sitt kvar, men det är lite upp till vad man vill ha för spelformation. Spelar man med 5 mittfältare så är det bra att hitta på längst ut på bänken. Men annars så ser jag inte att man ska ta in honom när det finns andra lite dyrare anfallare som gör dem så mycket bättre. Det var väl egentligen allt. Jag hade de här tuffa scheman båda två. Men titta inte på mot något av lagen.
Nej, jag kan inget annat än hålla med där. Är det något man ska ha, så är det de två spelare du är inne på. Johnston i West Bromwich-kassen eller Brewster som en tredje anfallare som egentligen bara frigör pengar. Det var laggenomgången. Det blev en ganska lång laggenomgång, men matnyttigt tycker jag. Vi ska gå in i veckans diskussion, och vi har redan varit inne och snuddat det lite på det. Men som sagt, Newcastle har jätteproblem med covid. Deras träningsanläggning är stängd till åtminstone fredag. Sen kommer det göras en ny bedömning så att säga. Pratar man vad som rapporterades som det började, det var att det var 5 stycken spelare och ledare som satt i självisolering, och det ska ha rört sig om 4 spelare. Vilka spelare det är, det vet jag inte, och jag vet heller inte, jag har inte hört något om det är ännu fler som fall som har kommit upp. Jag vet inte om ni har hört något mer, grabbar.
Nej, jag har inte fått några notiser om det alls. Jag följer ändå dem ganska noggrant nu. Det har inte dykt upp något.
Det var väl locket på lite från Newcastle där. Och eftersom träningsanläggningen är stängd, då kan ju inte journalister lista ut vem det rör sig om heller.
Nej. Det kommer kanske komma lite besked här längre fram. Det är ju bara att avvakta och se. Det vi kan konstatera det är att Fantasy har flyttat deadline. Det var ju tänkt att vara på fredag kvällen vid 19.30 svensk tid. Men nu när matchen då är inställd på fredag, så är den framflyttad till lördag förmiddag. Och det är tacksamt. Jag tycker man håller verkligen på sina byten hela vägen in på deadline för att hoppas kunna få mer information. Både gällande den här matchen, men även generellt. Jag var inne på det lite. Det finns en risk, och jag säger verkligen risk. Jag vet att det är många som sitter, kanske framförallt med Aston Villa-gubbar, med ja, men Martinez i kassen, Grealish, Watkins kanske framförallt, och sen en Wilson i Newcastle. Det är väl de som är högst ägda, om jag tar det från huvudet. Men det finns en risk att, för både Newcastle och Aston Villa har ledigt för att ha en midweek-match i nästa vecka, det vill säga en tisdags- eller onsdagsmatch. Och skulle det vara så att man lägger den då, Det finns två alternativ. Jag har försökt luska lite i det här. Men det är väldigt många initierade källor som säger att det skulle kunna innebära att lägger man en tisdag eller onsdag så skulle den matchen kunna tillhöra Game Week 11 även om beslutet kommer efter deadline på lördag. Jag tycker det låter märkligt, men det innebär ju att om man sitter med Grealish till exempel och tror väldigt mycket på honom och inte har tänkt byta ut honom, då startar man honom. Och så sätter du i ordning din bänk helt enkelt. För skulle det vara så att matchen kommer så får man ändå Grealish till spel. Ett annat alternativ, det är ju, vilket jag tycker är mycket bättre om de nu väljer att flytta den till midweek, det är ju att göra en double game week för dem till game week 12. Blir det så, då skulle det innebära att Newcastle har Aston Villa bort och West Bromwich hemma i den double game weeken, vilken är en väldigt bra double. Aston Villa, de skulle ha Newcastle hemma då såklart, fullt utav Wolves borta, vilket också är en helt okej double game week. Jag kan sitta och prata på här ganska mycket, men Stefan, vad gör du utav det här? Det händer mycket. Drabbas du personligen på något sätt? Jag vet ju att vårt poddlag till exempel sitter med Martinez som enda startande målvakt och så en billig 4,0 bredvid. Hur går man tillväga? Hur ska man förvalta sina byten?
Ja, nej, det drabbar mig negativt för att jag gjorde väl mitt första tidiga byte på typ 2 månader för att få in Cancelo mot en icke-spelande spelare i fredags. Så att, nej, det var inget bra. Jag sitter med Martinez som målvakt, som enda målvakt, så att troligtvis innebär det att jag drar minus för honom om det inte kommer rapporter om att matchen går av stapeln då. Jag har dock svårt att se det där andra alternativet som du nämnde, för det skulle innebära att alla andra lags presskonferenser är i blindo. Så jag tror inte att de kommer lägga en double game week där den släpande matchen börjar. Det skulle vara något nytt i alla fall. Så att då tror jag mer på att de lägger den med i den här veckan som kommer. I sånt fall. Men sen tycker jag väl att man ska sitta relativt lugnt. Grealish framförallt, han byter jag inte ut för att som du säger, bra spelschema efteråt. Han har gått upp i värde, han är i bra form. Han behåller jag alla dagar i veckan och jag hade behållit Watkins om jag hade ägt honom också. Men där finns det väl kanske lite mer case att kika runt vad man kan få. Problemet är väl att en spelare som Antonio som... Ja, men jag vet inte, han var tillbaka från start men samtidigt klev han av i halvtid och då funderar jag på så här, okej, varför klev han av i halvtid? Det kan ju knappast ha varit planerat att han skulle spela 45 minuter, då känns det bättre att använda han som en inhoppare. Så att, det kan ju ha varit att han drog på sig någon känning där i den matchen. Så jag är inte övertygad om vem man ska ta in om man inte redan äger Bamford då, som skulle kunna vara ett alternativ.
Gällande Antonio skulle det ju faktiskt kunna vara så att man ändå trodde att men han borde klara 45, att man startar honom för att inte riskera att byta in han i andra, han får en känning och sen så får man byta in och ut honom. Skulle det vara så att han fått en känning när han startar, då kan man bara göra bytet mellan honom och Haller. Det skulle kunna vara ett case, men som sagt, man avvaktar ju här, får besked från presskonferenser och då lyssnar på West Ham exempelvis. Men hur mycket minus är liksom vettigt att ta? Du sa ju det här att du sitter ju gärna kvar med Grealish och jag håller ju helt med dig. Dels det fina spelschemat, men vi ska ju också ha det med oss att Aston Villa har ju ytterligare en match som de släpar. Så att det kommer ju komma double game weeks. Nu vet vi inte när det kommer och det kommer förmodligen vara andra sidan nyår. Men kommer den där i game week 18-19 som det har spekulerats en hel del om, så det är inte superlångt bort och med det fina spelschemat kan man ju lätt sitta kvar med Grealish fram tills dess exempelvis, och man kan ha uppbyggt värde och så. Vad tycker du liksom? Jag sitter ju med en ganska bred bänk med liksom startspelare även på bänken, så jag kommer inte göra så mycket. Jag är också inne på det att kanske byta ut Martinez som målvakt för att ha en spelande målvakt. Men jag var ju även inne på det att eventuellt byta sin icke-startande andra målvakt till en startande spelare för att ha två målvakter som spelar. Eventuellt öppnas ju här en lucka vecka om det är så att vi får besked att Liverpool nu kommer spela den här junioren i ligan. Jag går in lite snabbt nu i fantasy och kollar och ser att han dock är prisad 4,5. Jag hade gärna sett en 4,0 på honom.
Ja, nej, men som du säger, om man har stark bänk så tycker jag inte heller att man ska dra speciellt mycket minus. Har man råd att uppgradera sin andra keeper så hade jag valt den vägen. Tyvärr så sitter inte jag i det läget. Så för min del så kommer det bli att byta ut Martinez. Men det är mycket möjligt att jag vill ha tillbaka honom. Som sagt, 2 double game weeks troligtvis inom en snar framtid är riktigt bra för en målvakt.
Mm. Vad kikar du mot för målvakter då? Vi har ju varit inne på tidigare att Meslier har gjort det väldigt bra i Leeds som har haft det liksom bra. Samtidigt finns det ju liksom fina försvarare att äga där i Dallas och i Ailing exempelvis. McCarthy, Southampton är väl också en spelare som ska nämnas.
Ja, nej, precis. Jag sitter privat med Dallas och jag är inte helt säker på att jag vill dubbla upp i Leeds. Även fast jag tycker Meslier, om man bara kollar på enskilt på den målvakten som jag helst ersätter med, så är det Meslier. Men jag tycker man kanske bör kika lite hur laget ser ut i övrigt. Men som sagt, Leeds har bra spelschema och det är inte helt, kanske inte helt fel att sitta med en dubbel därifrån. Det skulle sticka ut i alla fall. Men skulle även kunna vara något som gör att man drar ifrån.
Mm. McCarthy är prisad 4,6. Vi ska väl även nämna Ryan som är prisad 4,5 i Brighton. Som har visat upp bra siffror men släpper in målen då. Deras spelschema ser ju lite blandat ut men ändå helt okej på lite kort sikt i alla fall.
Ja, men nej, men som sagt, det kommer ju inte pågå för alltid. Det känns som om de spelar bra försvarsspel så borde ju nollorna komma någon gång för Brighton, kan man tycka. Problemet är ju att man inte får någon räddningspoäng då utav honom.
Nej.
Det ser ut så.
Precis. Vi har en lyssnarfråga från Asada Maya. Han skriver det att han sitter med 3 villaspelare och undrar vad han bäst gör. Han har ju den turen att han inte, det är inte tur, det är skicklighet skulle jag säga, Stefan. Att han har inte gjort något tidigt byte. Han har 2 fria dessutom. Och de tre spelare han sitter med är Martinez, Grealish och Watkins. Vad ska han nyttja båda byterna tycker du? Eller han är en icke-startande målvakt på bänken precis som oss?
Ja, men alltså det beror på vad han har för lag i övrigt såklart. Men om man inte kan få ihop något bra så är det ju kanske läge att byta då.
Ja. Om jag hade suttit i din sits hade jag bytt Martinez och jag sitter med hans lag framför mig så det är enklast för mig. Jag kan säga han har ingen Leeds-försvarare eller han har Ströjk som inte är en startspelare som har spelat lite grann på mitten. Så att jag tycker att Meslier är ett jättebra byte för just hans del. Men i övrigt hade jag nog suttit lugn för att ha det här dubbelbytet till nästa vecka. Jag ser att han sitter utan Sala och han vill han förmodligen ha in till veckan efter och då är det skönt att ha dubbla. Det är min rekommendation. Jag tycker att vi lämnar den här diskussionen. Eller Kristoffer, nu kom jag på att jag inte skjutit in dig i någonting. Har du något att tillägga? Eller,
nej, jag har ju huvudbry i mitt lag. För jag har ju 4 spelare som är i den matchen. Så att jag har ju kämpigt nu. Alltså. Jag har ju Martinez, Wilson och så Steer. Så att jag har ju dubblat upp på villamålvakterna då. Och det var ju en dum grej. Men det är lätt att vara efterklok. Det får man ta nu.
Du var ju jävligt glad där på fredagskvällen när Wilson gjorde 1+1 att du precis hade tagit in honom.
Ja. Men karma is a bitch ibland. Och det är bara att ta det nu. Så att, det är frågan om jag ska rensa i målvaktsfollan helt. Eller om jag ska bara... Ja, jag har 1 byte. Ja, det kan bli en 5-3-2 om det vill se illa.
Ja, Wilson tycker jag ju definitivt att man ska sitta kvar med om man har honom sett till spelschema, så länge man inte får indikationer på han, att han är en av de smittade spelarna.
Nej. Så, jag har ju Barkley som är rödmarkerad fram till mitten på december också, så att jag har ju, ja, det är kämpigt i laget, men vi tar oss igenom det här också. Ett stålbad, men ja, vi kommer ut starka på andra sidan.
Ja, och det är många som sitter där med byten som ska göras, både kopplat till den här matchen men även generellt. Och då passar det väl ganska bra att gå in i veckans rekommendationer. Och vi börjar med försvarsrekar. Jag hade förra veckan Chilwell, Kofall och Cancelo. Jag gillar de rekarna fortsatt. Det är väl Cancelo som jag tvekar lite över nu, sett till att han dessutom då startar här i Champions League. Så jag väljer att ersätta honom med ett lite säkrare kort, hoppas jag, och försöker läsa Pep. Men Diaz tror jag kommer, alltså det finns en risk att han vilas nu till helgen. Det är klart att det gör, eftersom han spelar alla ligamatcher, han spelar även i Champions. Men mittbackarna tror jag inte kommer roteras riktigt på samma sätt. Och jag tycker att bredden på mittbacksidan och kvalitet i City inte riktigt är på samma sätt som det är på ytterbacksidan. Så att jag ersätter Cancelo med Diaz faktiskt. Stefan, du och jag var ju rätt eniga i försvarsrekarna förra veckan. Du hade också Cancelo och Chilwell, men istället för Kofal gick du på lagkollegan Cresswell som är något dyrare.
Ja, precis. Och det är faktiskt Cresswell som får stryka på foten. Jag har ångrat mig lite kring Robertson, som ja, men han orsakar straffen här, och det är det som gör att Liverpool släpper in mål. Men om man liksom bortsett från det, så han är fortsatt jättefin. Han hade tagit 3 bonus om han inte hade orsakat den där straffen, så att det känns som att när Trent är borta så blir liksom mer naturligt att han får stå för det offensiva från ytterbacksplats mer. Och ja, det är han man kikar mot. Så att jag vill ha honom, och därav så hemma.
Kristoffer, jag vet inte, vi pratade inget innan vi drog igång podden här. Jag vet inte om du har förberett rekar, eller vill du istället komma med lite kommentarer kring våra val?
Nej, jag tycker ni är jättebra val. Det är väl bara Reece James jag gärna hade sett där i något av lagen. Visst, han är en rotation, står inför en rotationsrisk, men han gör det bra, och jag tror att platsen är hans.
Jag gillar James, det gör jag absolut. Sen vet jag inte om det är det absolut bästa läget att dubbla upp på Chelsea-försvarare just nu, sett till spelschema. Men absolut, han erbjuder ju dels offensiv potential, men för mig så går Chilwell i alla fall före James, och sen så det finns ett case att dubbla, men inte just nu för min del.
Nej.
Mittfältet, jag hade förra veckan Bruno, Kevin De Bruyne och Ziyech, och jag gillar alla de tre fortsatt, men lite med tanke på Chelseas spelschema och hur trångt det är på mittfältet, så väljer jag att nedgradera Ziyech och rent pengamässigt, och plocka in stekheter Jota. Jag kan inte blunda för det. Stefan, jag vet att du var inne på samma sak som mig förra veckan med De Bruyne, Ziyech och Bruno. Har du gjort någon liknande bedömning som mig, eller sitter du lugnt kvar?
Nej, det är Jota som kommer in istället för Ziyech för mig också. Inte för att jag tycker att Ziyech är dålig, men som sagt, som jag sa i matchgenomgången, så tror jag inte att man kommer bli straffad på samma sätt med tanke på att det är tuffa matcher, och då tycker jag att Jota slår högre med Liverpools spelschema och hans form.
Ja, jag håller med. Som sagt, man behöver inte stressa ut Ziyech på något sätt. Det är en fantastisk fotbollsspelare, och Chelsea kommer göra mål och han kommer vara inblandad. Men det går inte att blunda för Jota, tycker jag, sett till den prispunkt som han sitter på.
Nej, dessutom tror jag att han kommer vara väldigt taggad här till helgen. Då han ska möta Wolves som han kommer ifrån. Och hans sista säsong i Wolves var väl lite, inte den bästa om man säger. Han fick inte så mycket speltid och så.
Wolves hade ju verkligen behövt honom nu med Jimenez out dessutom. Kristoffer, har du några tankar kring våra mittfältsrekar?
Det är jättebra val. Ska man downgrada det och spara pengar lite mer så är ju WordPress där, och det har vi redan snackat om. Så det är absolut, jag går i samma spår som ni där.
Anfallssidan, Stefan, du hade ju såklart med Vardy och jag kunde ju inte ta in den eftersom jag har haft mitt snack där. Det är såklart en jättebra spelare att sitta på, men jag kollar ju mer mot ett billigare anfall då det krävs extremt mycket pengar för mitt mittfält. Du satt med Vardy, Calvert-Lewin. Jag satt med Watkins och Calvert-Lewin. Jag har faktiskt strykit båda. Calvert-Lewin tycker jag är fin, har ett bra spelschema. Nej, han har ett jobbigt spelschema, men jag tror att han kommer göra poäng ändå. Watkins, ja men spelschemat är bra, men jag vet inte, jag tycker nu brände han straff här senast också, sköt ribban, inte säker på att han kommer fortsätta ta dem. Jag har de här rekarna tog jag ut innan jag visste att den här matchen skulle flyttas, men jag har fyllt på med Wilson och Bamford, så det är två billiga forwards där uppe som ger mig mer budget för mittfältare, och Wilson och Bamford väljer jag.
Yes, om man ska tillägga det på Watkins, så hade liksom regeln varit skriven så att man får vara offside med, eller liksom att man inte blir avblåst för offside för armar och så, då hade han gjort mål, och sen hade bara 3CG vart liksom en något sån här spelare, så hade han ju även haft en assist. Så jag tycker inte han var dålig mot West Ham. Och jag tycker mycket att det är firma Graylish och Watkins som ska göra det för Villa. Men jag behåller Vardy och Calvert-Lewin i alla fall i mina rekar.
Fint att vi skiljer oss något här. Vi har varit alldeles för eniga i försvar och mittfältssidan.
Nej, jag tycker Bamford är jättefin. Och det ska nog mycket till om han inte kommer in till nästa vecka för mig. Men en bortamatch mot Chelsea som står på agendan känns inte jättelätt.
Han är ju fostrad i Chelsea, precis som Jota där och Wolves, det är ju, släkten är värst, så att jag tänker att han kanske kan ställa till det lite där, och jag kollar ju även på lite längre sikt än så. Vi brukar ju säga att de här rekarna är för en 4-5 gameweeks fram, så att när Chelsea-matchen, han kan göra mål, men sen framförallt därefter, och Wilson som sagt, där tycker jag att spelschemat ser som upplagt ut för honom. Kristoffer, synpunkter på de här fyra gubbarna?
Jättebra, ska man sticka ut lite om det är det man vill göra och inte ha liksom problem som många andra har, så är ju Cavani kom in och är het, sen hans startplats eller ej det vet jag inte, men det vet du bättre. Sen tycker jag även att Abraham har gjort det bra och schemat är bra framöver för Chelsea, och han är, när han kommer in så är han tung att möta och kan säkert göra en del poäng.
Cavani är intressant. Gällande Abraham så tycker jag att det är en stor varningsflagga, eftersom det är oklart vad som händer här med kopplat till Pulisic. Och sen så har vi fortsatt kopplat det här Chelsea-schemat som vi tycker kanske inte är superbra. Inte att det är bedrövligt på något sätt och de kommer göra mål, men det är lite för mycket frågetecken tycker jag. Ja. Någonting jag inte nämnde gällande Cavani, och kanske är det för att jag tycker att det är lite larvigt, men det finns ju en diskussion på att han kan stängas av här i efterhand utav FA på grund utav rasistisk ordval på sociala medier. Han fick mycket praises såklart av vänner efter matchen, och det var någon som hade skrivit på hans Instagram liksom grattis, och då hade han bara liksom svarat där på sitt officiella konto att gracias negrito, och alla som är lite insatta i Premier League känner igen det ordet, framförallt hur Suarez använde det mot Evra och fick 8 matcher avstängning för ett gäng säsonger sedan. Jag tycker att kontexten skiljer sig ganska mycket i det här fallet när hans polare hör av sig och grattar. Samtidigt så kanske det går att jämföra lite mer med förra säsongen då vi fick se Bernardo Silva som la ut en karikatyr eller vad man ska säga kopplat till och påstod att det var en mörkhyad person som var hans lagkamrat Mandy och blev avstängd i en match. Så det kan ju vara så, och FA är väldigt liksom väldigt hårda på de här bitarna, så det skulle inte alls förvåna mig om det är så att Cavani får en matchavstängning här efter det här för att FA vill sätta ner foten. Så att man avvaktar med Cavani, även fast jag håller med att det är en spelare som jag tycker är spännande att kliva på här, för jag tror att han har gjort platsen till sin nu i alla fall.
Ja.
Vad är er syn på det här rasistanklagelserna eller den här diskussionen? Om vi börjar med dig, Stefan.
Nej, jag har ingen aning. Ingen aning. FA kan hitta på vad som helst, känns som. Så att, ja, vi får se vad som händer.
Ja. Och du, Kristoffer, har du hört talas om det här? Eller?
Jag läste lite grann, men jag... Alltså, man får väl ta det lite för vad det är. Och ja, det är klumpigt att säga det, men i kontexten så är det ju mer ett... Ja, det är ju inget han menar som alltså något nedvärderande, men vi vet att FA har gjort grejer förr och det, de vill sätta ner foten, så gör de det. De har makten.
Ja.
Jag
har full förståelse för FAs ståndpunkt här. Jag har inte full förståelse för de Liverpool-fans som tycker liksom, oh, men det var exakt det här som Suarez blev avstängd för. För att, som sagt, kontexten kan man inte koppla bort. Att när han och Evra håller på att bråka på plan och han använder Negrito på ett helt annat sätt. Men jag tycker att det på något sätt går att jämföra ganska tydligt med Bernardo Silva-fallet. Så en matchavstängning är väl kanske rimligt sett till hur de agerat tidigare, men rimligt och FA kanske man inte ska använda i samma mening. Vi går vidare oavsett. Differentialvalen förra veckan, Stefan, hur vill du sammanfatta dem? Jag valde ju Cancelo och du Sterling. De satt i bänk 90.
Ja, det var ju sådär.
Så Kristoffer då med sin outsider Richarlison gick ju och plockade hem allting för att Richarlison, ja, han spelade. Ja.
Jag har gjort två sådana nu denna säsongen.
Ja.
Men så, det är också poäng.
Ja, det är klart det är. Huvudmatchen står ju mellan dig och mig, Stefan, i det här. Jag skriver upp Kristoffers poäng här såklart. Inför Game Week 11 så är det du, Stefan, som har första val. Och det ska vara en spelare med ägarandel under 5%.
Yes, jag har valt Jesus.
Mm, där ser man. 1,6% tror jag han ligger på. Jag är väldigt glad av att du inte gick på Riyad Mahrez. 4,4% sitter han på sist jag kikade. Så han ligger nära de här 5%. Men jag hoppas han ska kunna bygga vidare på den här fina insatsen senast. Att både Jesus och Mahrez nu vilas i Champions League, ja, det hoppas jag verkligen betyder att de spelar så att vi inte står inför en liksom upprepning från förra veckan. Hade kunnat tänka mig Sterling också som ligger under 5%, men han startar ju nu i Champions League. Jag vågar liksom inte. Cavani också en spelare jag övervägde, men sett till de här avstängningshoten som hänger över så har jag valt ändå fallit på Mahrez. Så det var mitt första val, så jag är glad att jag fick det. Yes, Kristoffer, vill du kasta in någon outsider här eller?
Jag kastar in Harvey Barnes på 4,1%.
Mm.
Mot ett Sheffield United. Hans fart kan nog, jag tror det kan generera en del poäng faktiskt.
Ja. Vem håller du som oddsfavorit mellan mig och Stefan, Mahrez versus Jesus?
Jag håller Mahrez lite högre faktiskt, men man vet ju också att han gör en bra match och sen kan han ju blanka i 9 raka liksom, så att ja, det är jämnskikt. Ja. Men jag håller Mahrez något högre. Det gör.
Ja, jag hoppas du har rätt.
Jag litar inte på Pep heller. Alltså, det finns ingenting som säger att han startar bara för att han vilar den här matchen.
Nej, detsamma gäller väl Jesus då.
Ja, fast ja, det beror väl på vad som händer med Aguero. Men jag
tänker
men
han att... kan ju lika gärna flytta upp Sterling där.
Ja, nej, det har inte funkat, så att, det tror jag inte att han gör.
Eller Ferran Torres. Alltså, som sagt, vi ska inte sitta och gissa Pep. Det är bara att luta sig tillbaka och hålla tummarna. Jag tror att Mahrez och Jesus, de har ungefär lika chans till att starta. Och de borde vara hyfsat stor ändå. Det är redan ett ganska långt avsnitt det här. Men vi ska gå in i en kaptensession innan vi börjar beta av lyssna frågor. Och nu är ju deadlinen som sagt inte längre fredag 19.30 utan den är satt till lördag 12.00. Och det är Burnley Everton som sparkar igång. Jag tror att de allra flesta blickarna de dras direkt till just vårt Manchester City som vi pratar så mycket om här i differentials. De ska möta Fulham och Kevin De Bruyne är väl kanske på pappret det självklara favoritvalet för kaptensbindeln, eller?
Ja, han är min favorit.
Ja, jag håller han högt också. Men vi ska inte plocka bort Vardy som vi diskuterat så mycket nu de senaste gångerna. Men han möter ett Sheffield United som jag tror, ja, de kan bli straffade av honom.
Mm. Jag håller med dig där, Kristoffer. Jag sa, liksom, när jag bara kollade på den här omgången så är det, ja, men Kevin De Bruyne är min givna kapten. Jag är inte helt säker jag kommer gå på det valet ändå. Jag kommer inte ha Vardy eftersom att han inte sitter i mitt lag. Hade jag haft Vardy hade jag lockats av att sätta binden där. Men alltså, jag kan heller inte. Jag har ju tjatat mycket om hemma borta gällande United och Bruno. Nu är det en bortamatch. Det är West Ham. Jag lockas av att sätta binden på Bruno då jag tror att det är väldigt många av mina konkurrenter som kommer ha den på De Bruyne. Och jag tycker att jag har en viss täckning i De Bruyne. Skulle det vara så att De Bruyne gör det superbra så har jag ändå honom i mitt lag. Det är klart jag tappar ju, liksom, jag får ju dubbla poäng för kaptenen. Men jag har ju både Bruno och De Bruyne. Och kanske kan det vara värt en chansning. Skulle det kunna vara så att Fulham bygger vidare på sin defensiva form, om man får säga så här, från senaste matchen mot Leicester. Det är ett helt annat motstånd i City, men... är man helt galen, Stefan, om man sätter binden på Bruno eller Vardy, tycker du?
Nej, alltså Bruno är en bra spelare, men jag hade oroat mig lite beroende på hur det ser ut imorgon. De har en väldigt tuff och avgörande Champions League-match och sen är det kort vila och lördagsmatch för Uniteds del. Och dessutom så har vi sett att West Ham har varit rätt bra i år. Så att, jag hade inte gjort det, men jag hade ägt båda. Jag hade gått på De Bruyne som vilas nu då i Champions League igen.
Mm. Någon kommentar om Vardy?
Ja, han kan säkert göra bra, men jag håller De Bruyne högre. Jag har satt binden mycket på mittfältarna och trivs med det. Jag tycker alla är intressanta val i liksom... på mittfältet just nu i De Bruyne, Fernandes och Salah. Jag ser att alla de kommer ta mycket poäng här kommande veckor. Mm.
Vi kan ju inte ha en kaptensdiskussion utan att nämna Liverpool och Salah. De ska möta Wolves, spela hemma på Anfield. Det är många sitter där eller som kör den taktiken när man har någon form av permakapten att Salah får binden jämnt. Wolves har ju varit stabila defensivt om man kollar historiskt och sådär, har väl varit lite, alltså framförallt är det väl offensiven som inte har tickat igång den här säsongen, men ja, jag tycker inte att det är läge att sätta binden på Salah, men samtidigt som han alltid kan ta poäng. Vad säger ni? Vi kan samtidigt kasta in Spurs Arsenal där och ja, men Son och Kane i så fall.
Son och Kane, absolut, och även Salah, det är inget dumt om man inte har några av de andra vi har nämnt, ska väl tilläggas då i så fall. Sen vet vi ju det, tyckte jag var lite kul att vi vet ju att du är den försiktiga spelaren av oss och kanske inte vågar chansa på en Bruno då i den matchen. Utan gå med på det säkra i KDB.
Ja, det är väl där jag kommer hamna till slut ändå. Men jag lockas verkligen av att sätta den på Bruno. För skulle det vara så att De Bruyne har det lite tuffare, så så skulle man kunna sticka ut lite. Jag behöver ta igen lite mark, även fast jag avancerat bra nu de senaste gameweeksen, så skulle jag behöva avancera fortsatt. Och, ja, jag lockas, men som sagt, någonstans långt inuti så känner jag ändå att den kommer väl sitta där på De Bruyne till slut i alla fall. Stefan, har du någonting att säga om Salah, Kane, som...
Nej, men jag tycker väl att Wolves har imponerat lite för mycket defensivt för att sätta Salah. Sen finns det ju lite osäkerheter kring, ja, men efter Salahs covid här och Klopps hanterande av honom senaste gameweeken, så vet vi inte riktigt hur mycket speltid han tycker att han ska ha. Jag väntar med att kaptena Salah till gameweek 12, tror jag, mot Fulham.
Yes, jag finner ingen anledning att diskutera några andra lag. Jag tycker vi har ett bra alternativ, framförallt i De Bruyne, Bruno och Vardy. Är det någon annan vill lyfta upp? Jag har svårt att se att man inte sitter med någon av de här spelarna vi har nämnt i sina byggen.
Ja, nej. Men här, har man Harry Kane, så tycker jag att det finns ett case för honom.
Kristoffer, hade du något?
Nej, jag har svårt att se utanför dem, men nej, Kane behöver inte vara dumt. Arsenals backlinje har sett riktigt svag ut, och så att det kan det nog bli en hel del poäng, absolut. Mm.
Då tycker jag vi är just kast med de här lyssnarfrågorna som jag har pratat om. Jag börjar med Jesper Lövstad, och Jesper får ursäkta, det är en väldigt lång fråga så jag sammanfattar den ganska snabbt. Han har dragit ett wildcard inför Game Week 9 och haft riktigt bra två riktigt bra Game Weeks där. Nu så har han liksom en bred trupp med alla i spel och liksom allting ser jättebra ut. Han sitter med två fria byten, men han känner inte att han vill ändra någonting. Så hans fråga är egentligen liksom, hur känner vi för att låta byten brinna inne? Och liksom, han har aldrig varit i den antinärma situationen tidigare, säger han, och tycker att det känns för jävligt. Men jag vet inte. Den här frågan kom ju in innan vi fick informationen om Aston Villa Newcastle, och jag ser inte hans lag framför mig, så det kan ju vara att det har ändrats. Men om vi säger att det inte påverkas av det, Stefan, hur känner du i en sån här situation?
Nej, men det är oväsentligt att om man inte har någonting att fixa, då har man ingenting att fixa. Då ska man inte göra något byte bara för att. Om alla ens spelare är optimala. Och om man tror mest på, då är det bara att låta det brinna in.
Ja, det är ju väldigt sällan man sitter i den här situationen. Det är ju ofta man sitter med ett ganska lag som man är rätt nöjd med, men det är någon bänkspelare där man kanske byter till en annan bänkspelare. Typiskt sådana här byten som man aldrig gör, eller passar på att göra målvaktsbyte. Sånt. Det kan vara ett bra läge för sånt om man har såna tankar. Men,
han skulle ju kunna ladda upp på Martinez till exempel, som andra keeper nu när man vet att han kommer ha två dubbelveckor om man inte äger honom.
Ja, och om man sitter med de pengarna för att uppgradera sin andra målvakt. Det skulle även kunna vara ett case att generellt sett bara byta målvakt om man är sugen på det. Men ja, jag håller med dig där, Stefan, att det känns konstigt, men stressa inte ett byte.
Ska jag tillägga något, så är det ju, det finns ju nästan mer risk att göra ett byte. Om man är så nöjd med det, så är det ju värdeminskning man kan drabbas av istället då framöver. Men nej, låt dem brinna in. Det finns ingen mening med att bränna bara för att liksom.
Jag är ganska säker på att han har fått lite problem nu sett i den här som vill matcha.
Det tror jag också, ja. Att, om man inte haft Grealish, så kan han inte haft två kanonveckor.
Så kan det vara. I och för sig. För två veckor sedan hade Grealish verkligen ingen kanonvecka. Det var då Barkley gick sönder och så. Men vi går vidare. André Widerheim Ekelund, han undrar vilken formation man ska gå på fem matcherna framöver. Den tycker jag vi kan hoppa, för det beror ju helt på vad du har för lag. Men han undrar om inte Grealish bör vara straffskytt nu i Villa framöver efter Watkins ribbskott. Jag vet att du, Stefan, du var inte så chockad över att Watkins brände straffen sett till hans historik.
Nej, det var ju fjärde straffen han brände på sex försök. Så att han fick slå den från första början var ju kanske, eller liksom fick gå in och ta där, det var väl kanske lite förvånande.
Mm.
Ja, men det är väl en ny straffskytt på gång kanske, eventuellt, i Villa. Det känns som att Watkins kan ju inte ha jättebra självförtroende i alla fall när han går fram till straffpunkten.
Du och jag hade den här diskussionen tidigare där du trodde på Grealish, jag trodde på att Barkley kunde blandas in i en sån diskussion. Och Barkley, när han är tillbaka, skulle han kunna blandas in, men så länge han är borta så tror jag precis som André att Grealish kommer nog ta nästa straff i Villa. Det är min gissning.
Ja, det tror jag också.
Adam Widekrans, vi har en del frågor om City och mycket kopplat till Cancelo. Adam, han skriver att han vill in i Citys backlinje med tanke på det fina spelschemat, men är orolig över Peps roterande. Hade en tanke på att byta Beyer in mot Diaz, då Diaz hittills fått starta varje match. Samtidigt vet man inte vad det betyder att han då har spelat så mycket. Cancelo och Mondy är nog bättre offensiva hot, men vill åt nollorna i första hand och prioritera speltid. Ja, vad tror ni? Hur känner ni? Om vi börjar med dig, Kristoffer.
Vi vet ju att Diaz är en favorit hos Pep. Men ingen går säker, även om man är liksom en gunstling och en favorit hos Pep som tränare. Men jag tror att det är det säkraste valet, så han har analyserat det väldigt bra, tror jag.
Stefan, jag tycker det är extra intressant med dig, för jag vet att du gjorde ju det här tidiga bytet och tog in Cancelo, och du hade en tanke på Cancelo versus Diaz kanske framför allt, och du får gärna prata lite hur du resonerade.
Ja, nej, det var för att jag såg att han skulle gå upp i värde, och den enda som jag ville byta ut i backlinjen var Robinson i Sheffield som inte spelar, och det hade jag precis råd med, så det var därför jag gjorde bytet tidigt efter deadline. Mm. Jag hade samtidigt en väldigt bra känsla på att Cancelo skulle vilas mot Burnley, vilket gjorde att jag sparade väldigt mycket poäng för att jag fick Dallas då, från bänken.
Men om du väger Cancelo mot Diaz, tänker jag.
Ja, nej, jag är inte beredd att betala 5,5 för Diaz, för jag ser inte att han ska ta en enda offensiv poäng. Och det vill jag ha för någon som kostar 5,5. Annars då tycker jag att det är bättre att gå på någon billigare, till exempel en Leeds ytterback eller Lamptey, eller någon som har offensivt hot och bra matcher.
Mm. Och jag kan väl lägga till det att jag tycker Cancelo är ett jättefint val, och visst, det kommer vara rotation, men han kommer även spela. Så beroende på hur man har byggt sitt lag, har man fler sådana spelare som man tycker känns lite så här 50-50, att ja, men i tight spelschema så kommer de nog vilas en del, alternativt man har icke-startande spelare på bänken, då hade jag nog gått på det säkrare kortet om man nu ändå vill in i Citys backlinje. Men om man har byggt en bred trupp och inte har så mycket rotationsrisker i stort, ja, men då kan Cancelo vara värd den chansningen. Det är generellt hur jag ser på det. Som sagt, det är flera som frågar om Cancelo, men där tycker jag vi har pratat om.
Jag tycker inte man ska dra för stora växlar heller av en bänkning. Som sagt, han hade spelat extremt många matcher i rad, både för klubb och landslag, så att det var ganska naturligt att han måste vilas någon gång.
Absolut, samtidigt ser jag ju inte att Mendy kommer sitta bänken vecka efter vecka heller.
Nej, eller att han är hel i mer än 2 veckor.
Nej, det får man ju såklart se, men liksom, sett till att om han nu är hel, så vet vi att det är en spelare som Pep gillar i hans spelstil. Sen så har han väl ganska komplicerad relation till Mendy i stort, skulle jag säga. Christian Olsson undrar liksom vad man ska göra med Cancelo. Sitter man med honom, sitter man kvar med honom, tycker jag. Men han ställer även frågan hur man tänker kring Telles, och undrar om det är dags att nedgradera antingen Cancelo eller Telles.
Ja, där har väl du bättre koll på Telles, men han fick väl någon skadekänning här senast, så han kanske är osäker till nästa, jag vet inte.
Han är osäker, däremot är det inte klart att han kommer missa, och om man pratar Telles generellt så tycker jag att det är en fin spelare. Tar fasta situationer med väldigt precision och bra leverans. Bombar på väldigt mycket offensivt också. Så jag gillar honom. United har ett relativt bra spelschema. Jag tror att nollor kommer att trilla in och offensiva poäng från Telles kan också komma. Jag var inne på det lite sett till Cavanis fina huvudspel. Det borde vara något som gynnar Telles inläggsfot. Så att man följer den situationen. Jag tycker inte att det är läge att ta ut Telles om det inte är så att man får negativa besked från den här skadan då. Mikael Salander Hellman, han har två fria byten och undrar om det är läge att byta Ziyech och Kane mot KDB och Wilson eller om man ska spara sina byten. Nu Wilson är ju lite speciellt, men han sitter utan Kevin De Bruyne, om vi börjar där.
Ska jag gå in och säga någonting? Kör. Så tycker jag väl att han har en god tanke, men nej, KDB vill man inte sitta utan i det här schemat, så att in med honom. Och Wilson, vi får vänta och se vad vi har att säga om honom där sen.
Mm. Det är två bra spelare han pratar om att byta ut i Ziyech och Kane. Vad säger du, Stefan?
Ja, det kanske kostar lite väl mycket. Men samtidigt, De Bruyne skulle jag väldigt gärna vilja ha med de här matcherna. Nu vet vi ju nästan garanterat att han kommer spela mot Fulham med tanke på att han vilas här i Champions. Och han kommer vara tungt kaptenad. Så att det är frågan om han är bekväm med det i den här matchen. Annars kanske det inte är panik då. Ja, men nästa match mot United så kan man, om man är bekväm och inte äga honom i Game Week 11 så kan man nog liksom ta det lite lugnt i Game Week 13 innan man tar in honom.
Mm. Yes. Peter Gradums ger lite praises till Neto i Wolves. Han tycker att det är en av fantasys mest underskattade spelare. Nja, tycker jag. Men han säger det, han har inte hört honom omnämnas i podden trots att han lyssnar på oss flitigt. Är inte han värd att ta med i beräkningen framöver? Nu nämnde du Neto lite kort, vet jag, Kristoffer, i laggenomgången. Men det kanske, jag har inte pratat om honom. Och det är kanske för att jag tycker att Wolves inte har sett speciellt bra ut offensivt. Dessutom, vi har ingen aning vad som händer med Wolves nu sett till att Jimenez blir borta ett bra tag. Neto, om jag inte har helt fel, tror jag han står som mittfältare i spelet.
Det gör
och, han. Jag har svårt att få plats med andra mittfältare som jag håller mycket högre än honom. Så det är väl det. Vad säger ni?
Wolves har ju ett riktigt skitschema också framöver. Så att jag håller med dig där.
Ja, nej, jag är också avvaktande på grund av spelschemat, men det är klart att han har gjort det bra. Han är ju den mittfältare under 6 miljoner som har tagit mest poäng, så att visst har han gjort det bra.
Ja, jo, absolut har han det. Sen så mittfältare under 6 miljoner, nu har ju Ward-Prowse precis stigit till 6,1, men det är ju annars en som ligger i ungefär samma pris, och han har ju tagit lite mer poäng än Neto, och jag tycker väl Southampton är ett bättre schema. Neto är en fin spelare, men det är ingen spelare jag kollar på att plocka in i mitt bygge. Rasmus Lundqvist undrar, tror ni att Werner kommer leverera här under de kommande omgångarna? Om inte, vem är intressant att ta in istället?
Ja, min favorit är att lägga pengarna på mittfältet just nu. Jag tycker att det finns så många bra spelare där och prioritera, och därför gå på billigare forwards.
Mm. Och där har vi nämnt jättemånga fina forwards i Watkins, Wilson, som kanske har det jobbigt nu i den här gameweeken, men även Bamford har nämnts, och Antonio då, om han kan få ordning på eventuell återhämtning från skada och sådär. Han skriver även att han har Digné i laget och undrar vem man ska ha istället nu när han har gått sönder. Och Kristoffer, vad säger du där? Har du något bra alternativ?
Jag skulle väl säga nej, jag har inte koll. Jag ligger inte i den situationen själv där med ytterbackarna, men det är Chelsea ytterbackar, men det är troligtvis att han sitter med någon redan. Chilwell eller James, om han inte sitter där.
Nej.
Kanske inte en uppdubbling, men vi har nämnt Lamptey som ett billigare alternativ, absolut, heller som han är frisk. Men Nej.
Stefan, du nämnde ju Robertson i rekarna. Tycker du att det till och med kan vara värt att plocka in honom om man har möjlighet att gå från en premium till en annan?
Ja, det skiljer ju 1 miljon i pris, men om man har det på banken så är det ett bra alternativ. Annars gillar jag Chilwell och Cancelo.
Carl Kviding står inför ett tufft val här inför helgen och han undrar om man ska bänka Zuzek hemma mot Manchester United eller Walker Peters borta mot Brighton. Hur hade du resonerat, Stefan?
Ja, den är tuff. Det är väl lite hugget som stucket. Zuzek är ju väldigt svår att förutspå när han kommer göra något. Då är det ofta liksom någon fast situation eller nickmål. Så han kan ju absolut ge mål mot vem som helst. Men jag hade nog eventuellt, jag tycker inte Brighton har sett så bra ut offensivt sett. Så jag tror att Southampton har en okej chans. Och Walker Peters kan ju även göra assist. Så nej, jag hade nog valt honom.
Här är en fråga. Nu har vi en herre vid namn Fredrik Löv. Han tycker han har ett stort problem i Martial och undrar vad man gör med honom. Är det samma rekommendation där som du hade på Werner att gå billigt här, eller?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Bamford kanske inte optimalt nu, men liksom på sikt så vill man äga honom, tycker jag. Och sen blir det lite svårare då, om man ska göra ett forwardsbyte här med Wilson och Watkins som kanske inte har en match till omgången, som också är två fina alternativ.
Ja. Vi har ju pratat mycket om Cavani i det här avsnittet, eller hyfsat mycket i alla fall. Erik Andersson undrar, han borde väl ha tagit en startplats nu, alltså om man bortser från det här avstängningshotet. Jag säger ju att jag tror att han har det, men att han ändå inte kommer spela varje match här i det tajta julschemat. Stefan, har du någon annan uppfattning?
Nej, jag har väl börjat intressera mig lite grann för honom nu när han gjorde det bra här, men som sagt, jag väntar lite på hur det går i Champions League, och jag tycker, ja, med West Ham City, jag har inget behov av att sitta med Cavani där, men sen om han fortsätter se bra ut så efter det så är han absolut av intresse.
Vi har lite frågor om chips. Henrik Jonsson undrar när det är rätt läge att använda triple captain och undrar om man ska vänta till en dubbelomgång. Jag kan svara på det där. Jag tycker att, kollar man historiskt, så brukar det kunna vara så att ofta i singelomgångar så kan man göra minst lika bra scorer. Däremot så, jag använder alltid en dubbelomgång för att öka på mina chanser. Och skulle det vara så att det är en spelare som har två bra matcher i en game week och gör det väldigt bra, då hade jag känt mig väldigt dum av att inte ha spelat min triple captain just då. Så att jag brukar sikta mot det. Men har man en jättebra feeling på en spelare en game week, så ja, kör bara. Björn Ebbesson, han undrar hur vi tänker kring bench boost och undrar när den tiden är inne. Och alltså, det är väl samma där. Jag, förut så kollade jag alltid på att använda min bench boost när det var en stor double game week och många hade dubbla matcher, men det brukar vara svårt att fylla sitt lag med enbart en massa dubbelmatcher utan att det påverkar laget i stort allt för mycket. För det brukar vara någon som har single game week som man verkligen, verkligen vill ha, och man kanske förstör sitt lag generellt genom att liksom ta ut allting. Jag brukar använda bench boost i en dubbelvecka oavsett, och jag brukar vilja ha två stycken målvakter som spelar i alla fall åtminstone. Hur resonerar du kring benchboost, Stefan?
Ja, nej, det är bäst att använda i dubbelvecka, tycker jag. Sen kanske inte det behöver betyda, som du säger, att man bara har dubbelspelare. Det får man kolla på hur, ja, men de andra matcherna ser ut. De som inte har dubbel, är det några spelare man verkligen måste ha därifrån, så ska man ju ta in dem.
Brukar ju också vara väldigt bra att kunna använda bench boost i ett läge då man ganska nyligen har använt ett wildcard och byggt upp sin trupp, om man har den möjligheten.
Yes.
Sen så skriver Torbjörn Olsson in, det här är också ett form av chip, just wildcardet. Han ligger på plats 9 av 24 i sin viktigaste kompisliga. Och han har wildcard kvar och undrar vilken omgång det är bäst att dra det. Det är ju alltid jättesvårt att säga, men jag har hans lag framför mig. Och han har ett riktigt bra lag. Jag ser ingen anledning att liksom stressa fram ett wildcard här. Han sitter på Jimenez som han bör skicka iväg. Och han har inte Bamford exempelvis. Så det är ett byte jag kanske hade gjort. Men annars så sitter med De Bruyne, Bruno, Grealish, Foden. Han har Vardy, Calvert-Lewin, Chilwell, Justin, Target. Jag tycker laget är bra. Hade jag varit honom hade jag hållit mitt wildcard så länge som möjligt och använt det där precis innan man får ett nytt och bygga upp laget för att kunna sitta med sitt andra wildcard och förhoppningsvis kunna hålla det långt fram. Det är min rekommendation. Då har vi förhoppningsvis också besked om lite double game week som kommer strax efter nyår, som vi förväntar oss i alla fall. Yes. En sista fråga. Det är från Asad Amaya som även ställde en fråga tidigare i avsnittet kopplat till den här uppskjutna matchen. Men han undrar lite hur man ska tänka med kring Kilman som var bänkad. Stefan, hur tänker du där?
Nej, men det är väl lite oroväckande kan jag tycka. Just att det var Marçal som var tillbaka och tog den platsen, om jag inte missminner mig. Men jag hade inte liksom bytt ut han nu direkt. Han är ju som sagt, man kommer troligtvis inte spela Kilman allt för ofta nu med tanke på det svåra spelschemat. Och det går inte att få in så mycket annat för den pengen.
Han har inte skickat sitt lag, men han skickar ganska mycket vilka spelare han sitter med. Han sa det att han hade otur i den här gameweeken, att Lamptey var avstängd och dessutom att både Kilman och Cancelo var bänkade. Så han hade bara en spelande back den senaste omgången. Så det låter som att han har gått ganska billigt i försvaret. Och då är det kanske ett problem att sitta med Kilman och dessutom del och då som finns rotationsrisk på. Men annars skulle inte jag heller ha bråttom och skicka iväg Kilman. Yes, sista frågan vi kan ta nu här från Asad innan vi stänger veckans avsnitt. Det är hur man ska tänka kring Sala kontra spelare som Kevin De Bruyne och Bruno. Han skriver det är väldigt svårt att ta ut någon av dem när de båda levererar. Är Sala verkligen ett måste nu ens? Och då tänker jag att han kanske tänker på Jota som ändå är där. Och man kanske inte kan få in Sala på annat sätt än att ta ut De Bruyne eller Bruno. Stefan, vore kul att höra ditt resonemang här.
Ja, nej, precis. Jag brottas ju med den tanken. Jag kommer göra en ny utvärdering efter fulla matchen för Liverpool. Jag sitter på Salah och De Bruyne men har inte Bruno. Och jag funderar på liksom fullaste allvar och byta bort Salah till Bruno och köra på det. För att jag gillar övriga spelare jag har i laget så pass mycket så att jag vet inte om jag är värd att offra det jag måste göra för att byta bort Son till Bruno som liksom Son som jag har lite svåra matcher nu men som jag fortsatt tro på sen över jul och nyår där de har fina matcher.
Mm. Ja, jag håller med och jag kan inte tänka mig att gå utan Bruno. Gör man det bytet så sparar man ju ganska mycket pengar och går från Sala till Bruno även om Bruno har stigit en del i värde. Men det kan man använda på annat håll också. Men i hans situation då man inte har Sala, kan man gå utan Sala i fulla matchen tycker du?
Ja, alltså då får vi hoppas att Fulham visar upp det här med defensiva spelet då. Nej, men han såklart kommer ju vara tungt kaptenad i den gameweeken med tanke på att United och City möts. Det är liksom så det kommer han vara och man får ju köpa att det kan svida. Man kan ju sätta kaptenspinnen på Jota om man har en bra känsla att han kommer starta. Ja, det går att vara utan honom såklart.
Ja, nej, jag håller med. Men det är tufft att sitta utan Salla generellt och i en match mot Fulham så lite extra och alla har binden där. Svåra val är det. Med det så ska vi tacka för oss. Jag ska passa på att säga det att jag kommer även den här veckan medverka i Premier League-poddens Facebook livesändning, och den är planerad till imorgon onsdag på kvällen där runt 8 tror jag. Så kolla gärna på den, ställ frågor, både kopplat till fantasy eller kopplat till Premier League i stort. Och om ni inte har lyssnat på Premier League-podden sedan tidigare så rekommenderar jag det skarpt. Jättekul podd med sköna diskussioner. Så se till att göra det. Och tack för att ni har lyssnat, så hörs vi här framöver. Jag önskar alla ett stort lycka till nu inför de här struliga Game Week 11 som det har blivit. Ha det bra!
Ha det bra.
Ha det bra.